En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja visst hörni, det blev Ukraina i Polen och sen eventuellt då Polen i Sverige. Polen eller Albanien, det får vi se. Så blev playoff-lottningen. Som hölls, det var väl i USA någonstans, gissar jag.
Nej, det var nog på schweizisk mark faktiskt.
Var det på schweizisk mark?
Klassiska FIFA-högkvarteren i Nyon.
Ja,
inte det?
Så var det.
Tror jag till och med, om jag inte helt missminner mig. Det är ju själva VM-lottningen som äger rum i december, den är ju i Washington DC, när de ska dela ut sitt nya fredspris också. Undrar vem som får det?
Just det. Ja, det var ju en oerhört lång och tråkig lottning som vanligt. Men får jag ändå säga att Martin Dahlin, han har gjort mer för de svenska VM-chanserna än någon annan svensk anfallare den här hösten.
Vi fastnar i 94 ändå, trots allt.
Det är fortfarande 94-hjältarna som får leverera för oss. Nej, det är en otrolig lottning. Det är ju, kunde ju inte blivit en bättre lottning om man ska vara riktigt ärlig.
Nej, den är alltså utifrån förutsättningarna så är den helt klockren för Sveriges del. Sen så vill jag ju,
för jag menar, alltså så här, vi är ganska stora favoriter mot Ukraina skulle jag vilja hävda. Om inte de gör någon motsvarande och dammar av Shevchenko.
Nej, jag ville väl ge för sig snarare om Sverige faktiskt har sina stjärnor.
Ja.
Och Sverige faktiskt har ett fungerande grundsystem, vilket vi inte såg någon form av glimtar av. Mm. Och så länge de slutar göra individuella misstag i försvaret, då har vi en chans. Men samtidigt när alla säger att nu ska man börja tagga för VM och kolla på biljetter till USA, då känner jag mig som den där lite buttra ukrainaren på tunnelbanan i Seinfeld som river ner Kramer och Newmans riskspel. Han säger, Ukraine is not weak. Och sen, det är så jag känner mig lite i det här, för vi ska inte underskatta. Nej. Det var samma lag som vi förlorade i EM 2021 mot i den där riktigt dramatiska, långdragna slutspelsmatchen när Danielsson tog ett rött och Dovbyk gjorde mål och allt vad det var. Så att vi ska absolut inte förutsätta att man slår ut Ukraina. Men utifrån vad det kunde ha blivit, så klart att det är en lottning som väcker hopp. Det är det ju.
Ja.
Jag är väl i och för sig mest taggad på potentiella möten mellan Bolivia och Irak, men det är jag.
Ja, ja, det har ju verkligen någonting. Nej, men det är klart att det är en lång väg kvar när man har liksom, det är en semifinal och en final som vi ska spela. Men jag känner ändå att Ukraina på neutral mark, jag kollade in här senast Ukrainas, de mötte då Island i den sista gruppspelsmatchen. Då spelade de i Warszawa. Den arenan var bara fylld till 2/3. Alltså det är inte så att det kommer vara ett massivt ukrainskt övertag på läktaren heller, tror jag. Det kanske är så att de mobiliserar och att det dyker upp. Ukraina kommer ju ha fler biljetter än vad Sverige kommer ha till den matchen. Men om man ska tro tendensen så kommer det finnas utrymme för en hel del svenskar att ta sig till, om det nu blir Warszawa igen då som de spelar på.
Det blir ju Polen i alla fall, väl?
Ja, det är ju liksom lätt att ta sig till. Om vi utgår ifrån att Ukraina inte då mobiliserar jättemycket folk som man inte har gjort i VM-kvalet där, då kommer vi kunna ha ett ganska rejält läktarstöd dessutom på neutral mark, trots att det är Ukraina som kommer ha de flesta liksom dedikerade biljetterna.
Lågbudgetflygbolagen sitter och håller tummarna för Gdansk och Sopot och kunna trissa upp priserna där. Ja. Nej, men det är ju lätt att ta sig dit för en del, och det är ju såklart, alltså, alla parametrar, men just att det blir en hemmaplans final om man ska ta sig förbi Ukraina också mot ett väldigt formsvagt Polen eller då mot Albanien, såklart att det är en drömlott för Sveriges del att faktiskt kunna lösa en VM-plats mot alla odds efter det här kvalet.
Ja, nej, men det är det ju verkligen. Jag menar, det är klart att Polen, om det blir dem då, vilket vi antar, de är väl favoriter mot Albanien skulle jag vilja hävda. trots allt. Det är ju inte ett lika bra Polen som för 10 år sedan när Lewandowski var i sin bästa form och Krychowiak gjorde liksom grejer i Sevilla och Zielinski hade slagit igenom i vart han var någonstans i Atalanta eller sådär, va?
Inte riktigt samma Polen just nu.
Det är inte riktigt samma Polen just nu, nej. De har väl fortfarande Chesney i mål då, får vi väl anta.
Det har de väl inte. Han måste väl ha tokslutat i landslaget, eller?
Har han det?
Ja,
det
ja, alltså han har ju velat sluta med fotboll ganska länge och blivit kvartvingad för att ingen målvakt i Barcelona kan hålla sig frisk.
Mm. Han var ju inte ens första målvakt på den tiden i Polen. De hade hur mycket bra målvakter som helst ett tag där.
Ja, det senaste målvaktsuppsättningen är så Dragowski var det som toppade den, va? Men inte helt ute och cyklar. Mm. Inte helt säkraste målvakt du kan hitta. Alltså han är ju bra, men... Ja, det här är ett lag där Sverige ska vara bättre på pappret, så är det.
Ja, och Ukraina likadant. Så att jag ger Sverige rätt så bra chanser ändå. Just med tanke på att vi också lottade hemmaplan så blir det Polen. Alltså vi får spela en match i Polen mot Ukraina och sen så får vi då hemmaplan i den avgörande om vi besegrar Ukraina.
Jag vet att man säger att Sverige är stora favoriter, men jag tänker också på att de tog 2 poäng i en grupp med... Schweiz, Kosovo och Slovenien.
Ja, visst.
Ska sitta ganska lugnt i
favoritskapsättande
och annat, ja. Fram tills de har bevisat motsatsen. Det gjorde de inte i den samlingen heller.
Nej, det har de verkligen inte gjort. Hörru du, vi lämnar det playoff. Vill man lyssna mer på det här, Makoto, så kan man lyssna på Sportbladet Daily där du pratar med Demir.
Slår också ett slag för Curaçao där.
Ja, precis. Mm. Du lägger ut texten lite mer om det övriga.
Kan ha blivit triggad till det om det är kvar i klippningen.
Vi får se.
Ni märker om ni lyssnar.
Ja, annat. Precis. Vi har pratat väldigt mycket om Antoine Semenyo under den här hösten. Och det är inte så konstigt. Han har varit en av Premier Leagues bästa spelare. Han har en utköpsklausul på 65 miljoner pund. Sånt brukar ju locka köpare. Det pratas en del om Arsenal bland annat nu då. Och
framför allt Liverpool.
Ja, alltså Liverpool har ju pratats om ett tag. Och det är ju så här, Indy Kaila har ju jobbat på den här rätt länge.
Det skulle typ vara klart enligt Indy Kaila.
Ja, precis. men han har ju gjort några intressanta uttalanden själv. Där han ju är Arsenal-supporter. Det har ju liksom framkommit mellan raderna. Han sa, vilken är din favoritarena i England? Ja, men det är ju Emirates. Anledning? Det vill jag inte gå in på.
Det
kan jag inte säga. Det känns här och nu som att det är en dragkamp då mellan Liverpool och Arsenal.
Det intressantaste i Semenyo-fallet som har dykt upp den senaste veckan är ju faktum att det ska finnas en klausul.
Ja.
Och det är ju kommit även både från Indy Kyler då, men som påstår sig var först som vanligt. Men även David Ornstein och The Athletic som rapporterar att det ska finnas en klausul på varje 65 miljoner pund, va? Eller till och med euro.
Jag tror att det är pund.
Ja, jag gissar på att det är det. Men det är alltså en summa som ändå är tänkbar att betala för en spelare som varit en av Premier Leagues bästa på sin position.
Det här var ju grejen med att den här klausulen då inte skulle vara, den skulle först då bli känd om någon budade det eller högre. Så att det måste ju irritera Richard Hughes just nu, eftersom det var han som skrev kontraktet med Semenyo i Bournemouth för några år sedan. Att det har läckt ut där. För han har ju såklart känt till den. Det var ju han som signade Semenyo till Bournemouth.
Men är det här samma som Morgan Gibbs White-klausulen? Är det Schrödingers klausul all over again? Att det här är en klausul som inte finns egentligen?
Alltså, jag vet inte. Det här är...
Den finns inte förrän någon vet om den.
Ja, men precis. Det här var ju lite kommer du ihåg Suarez en gång i tiden när Arsenal triggade en klausul som på Luis Suarez som FSG sedan hävdade inte fanns, vilket den gjorde, men det gick inte att bevisa att den fanns eller inte.
FSG hade inte Marinakis som högsta hund som bara kunde bestämma sig för att nej, det här blir inte av.
Ja, men de gjorde ju det. De gjorde ju precis så. De sa nej, det finns ingen klausul. Och Suarez agent var det så här, jo det gör det visst, nu ska vi Arsenal har ju lagt budet, det finns ingen klausul. Glöm det. Han är inte till salu. Nej, sa de. Och sen så blev det ingen affär. Och sen drog han till Barcelona en säsong, liksom sommaren efter istället. Det är mycket av det här. Alltså de här klausulerna är ju i vissa fall inte helt huggna i sten liksom. Men den här verkar väl vara det.
Och förutsatt att någon lägger bud som triggar den då.
Ja,
som,
precis.
Och innan finns den inte.
Och det finns, den gäller bara en viss tidsperiod då också. Det
gäller bara vissa klubbar också.
Och vissa klubbar och en viss tidsperiod. Så att det är ju...
Finns en annan rolig hint på Semenyo. Vi tycker du ska passa på att gratulera honom också till förlovningen.
Ja, just det.
Det har han ju lagt upp på sociala medier när han går ner på knä och friar till sin då blivande maka. Och då har ju många reagerat på att vad är det för färg på klänningen hon har? Och den är röd. Och att Bournemouth spelar i rött och svart, det är inte så viktigt. Men då är det ju Liverpool, då är det Arsenal. Det finns så många tecken att hitta. Och liksom folk har försökt att analysera den här frieribilden liksom på bizarra sätt. Men mycket tyder ju på att Antoine Semenyo kommer spela i en klubb som spelar i Champions League efter den här vintern. Det tycker jag ändå att mycket börjar tyda på.
Ja. Ja, men vi har ju sett, alltså både, nu är väl det som har hävdats då i Liverpool-fallet att FSG ser honom som en potentiell ersättare till Mohamed Salah mer än någonting annat. Att det är på högerkanten som de ser honom. Nu har ju Wirtz kommit in och gjort det bra från vänster, där finns Cody Gakpo och så vidare. Sen är det ju det här hålet efter Luis Diaz då som nämns med jämna mellanrum dessutom. Så, vi får väl se. Men som sagt, mycket tyder på att han lämnar i januari. Det blir ju en väldigt spännande värvning, vem som än plockar honom. För jag tycker att han är han har varit så otroligt bra den här säsongen. Vi tar oss till Sverige då. En svensk talang i Gnaget. Kevin Filling som ju slog igenom med dunder och brak får vi väl ändå säga under sommaren här. Och, fan, han gjorde mål på mål under ett par veckor. Då drar man liksom blickarna mot sig utifrån Europa och det ryktas som ganska stora klubbar.
Ska det vara någon dragkamp mellan Manchester United och Borussia Dortmund, har det rapporterats från Sky Germany bland annat gällande Kevin Filling, och att mycket kan tyda på att någon kommer komma med ett bud redan här i vinter. Man hade, alltså, han har spelat en handfull allsvenska matcher.
Ja.
Gjorde den här succédebuten mot Blåvitt. Följdes av en skada som höll honom borta under en ganska lång tid under hösten. Men det är ju en jättespännande spelare som bara har goda vitsord. Och man förstår ju varför stora klubbar är intresserade av en sån ung, spännande anfallstalang.
Mm.
Med det sagt, vill man inte se Filling snarare göra en riktigt vass vår i allsvenskan innan han tar flyttlasset där.
Han har inte ens fyllt 17 än. Jag menar, vi har ju sett det väldigt många gånger de här senaste säsongerna att det kommer in en spelare, men Kusiasare, hur många minuter gjorde han i allsvenskan innan han...
Är det ett eller två år sedan som Jonna Kusiasare skulle lämna AIK där på vintern? Det är bara ett år sedan, va?
Bara ett år sedan kanske.
Tror.
Ja, jo, men det måste väl vara två år sedan. Han är ju gammal igen.
För han lämnade på vintern för FC Bayern. Och sen därefter så fick han ju inte chansen i FC Bayern något ut i fullen när han fortfarande väntat på liksom möjligheten så att säga.
Nej, precis. Det har ju inte blivit någon lyckad flytt än så länge. Han har inte fått spela någonting.
Nej, så att det är väl det som man har lämnat sådana sorts... Nu tror jag i och för sig att Alexander Isak hade inte lätt att få speltid i början av sin Dortmund-session heller.
Nej.
Och man ska vara väldigt lugn innan man dömer ut någons chanser. Jonas Kusiasare kan fortfarande bli en av världens bästa anfallare. Han är riktigt ung för att kunna bli det på sikt.
Ja, visst.
Och detsamma gäller ju liksom Filling. Och det är bara han som kan själv veta vad som är bäst steg för honom. Sen förstår jag, det är nog svårt att tacka nej om Manchester United eller Dortmund skulle dyka upp där och komma överens med AIK. Då tror jag ju att såklart att då ska det till oerhört mycket liksom målmedvetenhet och självförtroende på att du kan leverera på en nivå i allsvenskan för att tacka nej till något sånt. Och du vet inte när sånt bud kommer igen. Nej. Så att jag förstår om man gör den flytten ifall den skulle bli aktuell. Men det säger väl en del om vilken guldklimt det är som AIK återigen sitter på från anfallsledare. Måste vara att majoriteten av att fostran skedde i Västerås, så ska väl ändå säga att ja, den AIK-talangen då som man har fått upp här.
Det är ju alltid spännande. Vi har ju varit bra på det ändå. Att fostra spelare, anfallare framförallt de senaste åren.
Var det ett år sedan vi satt här och hade ett vinterfönster där ingenting hände förutom att Lukas Bergvall och Jonas Kusiasare skulle röra på sig?
Låter väl som ett... Nej, Lukas Bergvall var ju två år sedan.
Det var ju samma fönster. Det var ju Jonas Kusiasare var för två år sedan.
Ja, då var det två år sedan.
Alltså tid är svårt att greppa.
Ja, herregud.
Men det var ju ett fönster där, ett vinterfönster där vi verkligen bara satt och det enda vi hade att följa var Lukas Bergvall och Jonna Kusiasare. Och där finns ju en, vi kommer inte landa i ett liknande scenario här med Kevin Filling och annat, men såklart att bara att vi hade det här fönstret där svenska talanger från allsvenskan blev den stora snacken även för sådana som typ Fabrizio Romano, såklart att ögonen har öppnat för talanger i allsvenskan generellt. Vi kommer få höra se många rubriker kring spelare som, om vi bortser från bara Filling, tänker jag på en Siltanen i Djurgården, tänker såklart på en August Priske, jag tänker på spelare som Marcus Karlsson, Hampus Skoglund och annat i Hammarby, kanske till och med ännu yngre talanger som de har också potentiellt. Så att det finns ju en del som kommer att ryktas till större ligor under den här vintern. Ja, det är just helt övertygad. En del som kommer flytta också.
Ja.
Och det är väl kanske det som börjar bli charmen med vinterfönstret nu, Syke, eller hur? Att vi ändå har mycket mer, vad ska man säga, svensk närvaro i de här liksom allra största ryktesflororna och de allra liksom sliskaste sillerubrikerna, höll jag på att kalla det. Så har vi ju väldigt mycket svensk närvaro nu, men kanske framförallt i ett vinterfönster.
Visst. Så är det ju. Sen har vi ju ganska mycket spännande som händer i Sverige också, i allsvenskan. Inte minst bland i tränarkarusellen som det pratas om nu. Herregud. Vart ska Kalle Karlsson?
Kan du tänka dig att vår gamle kollega inte ville prata med mig igår?
Han är hopplös. Ja, vi älskar dig Kalle, men du är hopplös ibland. men det är ju väldigt, det är ju helt fantastiskt ju. Han satt där för bara några år sedan och sillepoddade med oss. Nu sitter vi och pratar om honom. Ska han till Hammarby? Ska han till AIK? Han ska ju inte vara huvudtränare för VSK längre i alla fall, för där har det redan presenterats en ny huvudtränare då, tidigare assisterande.
Ja, Rubin som har fått kliva upp där och då pratar de om hur VSK, att då ska ju Kalle vara sportchef istället. Det hade också varit anmärkningsvärt om man
tycker
gör
jag
den.
Också med tanke på att han är ju en han är ju en taktik, alltså han är ju en visionär på det sättet. Han är uppenbart väldigt duktig på att scouta och förädla spelare. Det har han ju visat sig väldigt duktig på. Jag ger timmarna i Sillypodden den egenskapen att han har bra öga för vem som kommer lyckas.
Du tror att det är tack vare Sillypodden, ja, som man hittar övertygad. Fredrik Nsabi Jumva från Djibouti,
ja,
och lägger in honom.
Det är timmarna här i studion i Sillypodden.
Är Nsabi Jumva från Djibouti eller inte? Det måste jag dubbelkolla medan vi går vidare till nästa punkt.
Men det är liksom inte bara vart ska Kalle Karlsson, men det är liksom AIK, det är Hammarby, det är Malmö. Alla ska ha nya tränare och det är väldigt spännande.
Nej, Burundi, jag får be om ursäkt.
Burundi, ja, det är en jävla skillnad.
Verkligen.
Vi tar oss tillbaks till lite säkrare mark och tillbaks till England. Mark Gahey var ju rätt nära Liverpool på deadline day. Han hade gjort läkarundersökning till och med, sen vart det stopp. Nu har ju Sky Sports rapporterat att det är den enda klubben, om han skulle lämna i januari så finns det bara en klubb som är beredd att faktiskt betala. Det finns andra intresserade klubbar, Real Madrid, Bayern München.
Barcelona dök upp också här nu.
Barcelona, Chelsea har det också pratats mycket om såklart. De gillar ju att köpa tillbaka gamla talanger. Men det är den enda klubben som ska vara beredd att betala och värva, signera honom, signa honom nu i januari ska vara Liverpool, som då inte, trots att man då strax efter meddelar att nej, då kommer vi inte göra någonting. Det var väl en del av förhandlingen också, alltså vi säljer honom nu, annars så får ni ingenting i juni. Men så ser ju alla behovet av en till mittback i Liverpool just nu. Konaté har ju varit bedrövlig så här långt. Och jag menar, Joe Gomez är ju aldrig hel. Och Leone som han köpte från Italien, han drog ett korsband i sin första match. Så att de behöver verkligen köpa en mittback. Men vi får se fall Oliver Glasner sätter sig på tvären den här gången också då, och vägrar släppa honom i januari. Det kan bli svårt för honom att motivera det, att de ändå kan få säkert ett litet överpris då, med tanke på att han har ett halvår kvar på kontraktet, så kan det inte bli några jättesummor, men att få någonting, säg att man får, vad vet jag, 20 miljoner pund för honom för ett halvår, det är ju...
Jag tror du får mer.
Kanske får mer till
och med. Jag tror du får mer. Det är... förr, ja. Men jag tror att utifrån hur mycket pengar som är i den där businessen nu, så är det inte värt för Palace att släppa en sån spelare för 20 miljoner på ett halvår. Då är det bättre att skippa de 20 miljonerna. Det är så pass mycket pengar de här klubbarna har. Jag tror det kommer krävas 40-50.
Oh, nej, då kan jag inte betala 40-50. Vad skulle de betala till somras? 60?
Jag tror...
30. Jag sträcker mig till 30.
Jag tror
inte de betalar mer än så.
Nej, jag ser vad Palace kommer kräva.
Ja, jo, men...
För att de ska tycka det är värt att tappa sin bästa spelare under den viktiga våren som kommer. Det tror jag de kommer kräva mycket mer än vad...
Dessutom skadad just nu.
Ja, det är ju också en detalj i det hela i och för sig. Men nej, jag tror att det krävs mycket mer att plocka en sån spelare. Alltså, titta så här på... Nu är kanske inte riktigt samma jämförelse, men vad är den Hazard kostade när han har ett år kvar på kontraktet i Chelsea? Han kostar 1 miljard. Och jag vet, ett år och ett halvår, det är två helt olika saker. Jag köper det. Men, den spelar
men sen är det ju också så här att jag menar, du köper honom nu för du vet att i sommar kan det vara helt kört, för att då kliver typ Real Madrid in och då är
exakt.
Då måste du gå på ett andra val.
Kanske du måste,
och du
lägga
måste
40
ändå
nu.
Betala massa pengar för ett andra val som du kanske heller egentligen inte vill ha lika mycket. Så att jag menar,
därav, de kanske ändå måste lägga 40. Mm. Så att jag kan absolut se att det kommer att vara en rejäl summa. Titta liksom bara på vad, så här, hyresavgiften för att spela på ett lån i ett år ligger på nästan 20 millar ibland nu för tiden när man tittar på euro. Nico Jackson är inte gratis för Bayern München att ha inhyrd under den här säsongen, till exempel. Joao Felix var absolut inte gratis att ha inhyrd för Chelsea när det var, begav sig med det lånet. Så jag skulle inte bli förvånad om det landar runt 40-50 på Gueye, trots att det bara är ett halvår kvar på kontraktet, om man nu ska köpa loss honom redan i vinter. Mm. För det är det som kommer krävas för Palace för att ersätta honom.
Ja, men det ligger mycket i det. Vet du vad, vi har fått in lite frågor. Vi passar väl på att ge dem lite kärlek här nu då. En sån här ruggig. Har den första snön kommit här i Stockholm?
Har du inte tittat ut idag? Åkte du inte med pendeln från Skogå som vanligt?
Jo, absolut. Det var ingen snö.
Du såg ingen snö?
Det var ingen snö hos mig.
Hur tidigt åkte du?
Nej, jag kom nu på eftermiddagen.
Har den smält redan?
Nej, men den har inte kommit. Den har inte,
det var ju vitt överallt när vi gick.
Det är ju det här som är så lurigt, va? Har det kommit tillräckligt
har
mycket
för att räkna? Har du läst på aftonbladet.se då om snökaoset runt om i landet?
Det är ju på andra håll. Nu pratar jag om...
Första snön har kommit.
Det var inte dit jag
den
skulle.
Den har kommit. Ja, punkt. Okay.
Milo skriver: vad tror ni om rykten om att Pep ska sluta efter säsongen? Om han lämnar, vem tar över Manchester City?
Iraola.
Han har ju alltså varför inte? Ja, men alltså verkligen, alltså, jag tycker Iraola är en sån fantastiskt duktig fotbollstränare. Jag tror att han blir kvar längre än så. Jag tror inte han lämnar nu i sommar. Han har han förlängde sitt kontrakt förra året.
Jag tror också han blir kvar.
Han förlängde då i januari. När han uppenbarligen hade en ganska jobbig period. Ni kommer ihåg rivmärkena i pannan. Och, ja, men det var skilsmässa och det var allt möjligt han hade. Sen så får man väl hoppas för Peps skull att livet har liksom lättat lite sen dess. Han förlängde sitt kontrakt. Gjorde väl det med liksom... Med intentionen att bli kvar ett par år till åtminstone.
Framförallt så titta på vad de värvade in i sommar. Han har ju börjat bygga City. Vad blir det? 3,0, 4,0, vilken version är vi inne på nu? Men det är en ny version av City som man håller på att bygga. Jag är helt övertygad om att han inte tänker sluta efter den här säsongen mitt i alltihopa. Han försöker bygga upp något nytt igen här. Mm. Sen finns det ju återigen, och det kommer vi fortsätta referera till ganska länge. Jag vet inte hur länge vi refererar till det. 115 olika fall. Ja. Av annat som vi fortfarande inte har något liksom tydligt svar på vad det ska generera i. Och det kan såklart påverka. Sen börjar man väl kanske förvänta sig och tro att det där inte kommer att ha någon större påverkan. I och med att vi fortfarande inte fått något svar kring det. Och de kan inte dra ut på det hur långt som helst. Så att, nej, han blir kvar. Jag har väldigt svårt att säga han skulle... Vart skulle han annars gå? Skulle han sluta träna fotboll helt? Ja, kanske. Skulle han ta ett sabbatsår? Ja, kanske. Men jag tror ju att City är hans projekt nu. Det är där han får liksom både med och motgångar. Det är där han får på något sätt fria tyglar att bygga sitt lag i en väldigt välfungerande organisation. Han har planer på att vara kvar, det är jag övertygad om. Om inte då de gör så dåliga resultat att City själva känner att det är dags för en förändring, då kan det bli något annat.
Mm. Fick en fråga från William rörande mittfältet till Manchester United. Vi har pratat om en del olika, bland annat Joe Gomez från Wolves.
Mm.
Brassen där som ju, han är ju bra liksom. Men om jag får välja mellan honom och Elliot Anderson till exempel. Eller ja,
jag tror inte det är det som är valet här.
Ja, men han skrev så här, jag ska läsa Williams fråga. Vad tror ni om Gomez eller Anderson från Nottingham respektive Wolves som har ryktats till United?
Ja, det var så. Ja, då är det såklart man väljer Elliot Anderson om det är ett val mellan de två.
Mm.
Sen tror jag att frågan här är snarare, har man råd med Elliot Anderson? Vill Elliot Anderson till United eller vill han hellre till en ännu större klubb som säkert skulle vara intresserad av honom också? Vi pratar ändå om en spelare som många har i sin grundelva till ett landslag för England i sommar.
Ja, Tuchel bland annat.
Ja, eller så är det Wharton. Ja. Det är väl någon av dem. Det så. De konkurrerar väl lite om samma position. Jag tror de kommer konkurrera runt om samma klubbar när det vankas.
De två känns som att de har en sån här Gerard Lampard framtid eller en Kim Källström, Anders Svensson,
de
kommer upp ungefär samma ålder, liknande position, den ena lite mer offensiv, den andra lite mer bollvinnande. Vilken funkar bäst?
Ja, men verkligen en Gerard Lampard situation på de två lite, om de faktiskt fortsätter utvecklas på samma sätt som de har gjort.
Har ganska mycket av den här Lampard egenskaperna, de här sena löpningarna in i straffområdet. Han gör ju en del mål. Det gör ju inte Adam Wharton på samma sätt. Och det tror jag är därför som Tuchel har valt att spela honom. Han har då två stycken tvåvägs med Rice och Elliot Anderson. Han känner kanske i det motståndet man haft i kvalet också, man kanske inte har behövt ha Adam Wharton tillsammans med Declan Rice. Han är en sån duktig bollvinnare.
Sådana diskussioner vi skulle vilja ha i det svenska landslaget gällande typ Hugo Larsson mot Yassin Ayari eller Hugo Larsson mot Lucas Bergvall eller Lucas Bergvall mot Yassin Ayari. Det är bara välja fritt.
Vi kan ta Joao Gomez också.
Jag hade ju valt Anderson där. Joao Gomez sen och snarare om man inser att vi måste bara liksom bygga på numerären något, och här ser vi någonting som kanske skulle kunna lyfta ändå ytterligare nivå i vår miljö. Och om man ser där och det funkar så är det väl jättebra. Sen tycker jag väl att Anderson har visat ganska mycket mer och känns väldigt mycket mer spännande, men också betydligt mycket dyrare än vad Joao Gomez skulle vara.
Antagligen. Joao Gomez är ändå brasiliansk landslagsspelare, så att det är inte så att...
Nej, för sig, men vad ska man säga, det kommer låta dumt det jag ska säga nu, men tröskel in där är inte alltid så hög.
Nej,
för europeiska spelare nu för tiden, och framförallt inte liksom längre ner i banan.
Nej.
Det är många som har gjort landskamper där som man undrar hur i hela friden gick detta till.
Mm.
Danilo har ju en lång och frodande landslagskarriär, bara ett sånt exempel.
Man minns ju när Jo var helt given i det brasilianska landslaget.
Jo, ja.
Jag kommer ihåg honom.
Ja, givetvis, gamla City forwarden. Ja, det fanns en sån tid då.
Ja.
Ja, eller Frej för övrigt.
Ja,
anfallaren Frej alltså.
Ja, precis.
Fluminense-ikonen.
Ja. Brasilianska landslaget är inte det bästa Brasilien man har sett.
Ja, de väntar ju fortfarande på att Vinicius Junior ska göra en bra landskamp, så att det är ju det som är lite problem där i grunden, såklart att den största stjärnan har haft det ofantligt svårt att leverera i landslagströjan. Det är ett problem.
Mm.
Sen är det ju, det är inte den bästa generationen av liksom spelare längre ner i banan heller.
Nej, det är
som
inte
man har just nu. Och kvalet var inte fläckfritt. Det Nej, var långt ifrån fläckfritt.
Mm.
Nu var det ju så här fascinerad över också, om vi går tillbaka till kvaldelen, hur alltså det sydamerikanska kvalet nu, som man tidigare har känt är typ det tuffaste kvalet i världen, i alla fall i mitt tycke, utifrån lagen du möter, resorna du gör, och alltså det är
alla spelare i Europa, alltså ska
alla spelar mot alla, och det är fem lag, så är fyra lag plus ett. Nu är det ju dock med det nya VM-systemet, nu är det över hälften av Sydamerikas lag. Och det som är så sorgligt är att fotbollsnationer som Peru och Chile, sist och näst sist i den här gruppen, det är Bolivia som ska spela playoff istället. Hur vi nu hamnar här kan jag känna. Men nu är det ju liksom, Nu är det verkligen misslyckande att missa och ta sig till VM. Och för Bolivia är det deras livschans när de ska spela playoff här nu. Så att jag är otroligt taggad för det interkontinental playoffet. Men jag har ingen aning om hur det ska bli borta i Mexiko. Många länder som drömmer där, kan vi lugnt konstatera.
Vi går vidare med en fråga från Zengvei. Vilka tror ni kan vara intresserade av Ter Stegen redan i januarifönstret?
Vilka behöver en målvakt?
Alltså, vad är det för målvakt man får i Ter Stegen nu då?
Det är just det som är frågan.
En som inte har spelat på väldigt länge.
Men har inställningen att han fortfarande är den som absolut borde vara självskriven första målvakt i Barcelona?
Ja,
det är många som har i Barcelona-lägret som har väntat på den dagen när Ter Stegen bestämmer sig för att acceptera att nej, men jag kanske bara är tredje målvakt just nu. Mm. Det var en väldigt rolig målvaktsuppsättning i Barcelona. De har ju Joan Garcia som har kommit in, som ju borde vara självskriven etta, och den de ska hoppas på ska vara deras självskrivna etta i 10-15 år framöver, som de plockat in från Espanyol. De har en andra målvakt i Chesney som vill vara andra målvakt. Det enda han gör är att liksom motivera Joan Garcia. Liksom. Det har varit det enda sättet de lyckades få honom att skriva på ett nytt kontrakt. För han vill egentligen sluta. Han vill sitta och röka cigaretter på altanen. Det är vad han vill göra. Men nu när Joan Garcia blev skadad blev Chesney plötsligt tvingad att spela klassikon och allt möjligt. Och det vill han ju inte göra. Han vill bara hänga på träningsplan. Och då har du Ter Stegen som egentligen är tredje målvakt i den här konstellationen, men ser sig själv som första målvakt och fortfarande är lagkapten. Så det är en väldigt intressant konstellation målvakter de har att jobba med. Gällande frågan vart Ter Stegen ska gå. Ja du, det är väl det jag landar i, för jag har faktiskt absolut ingen aning vilka som skulle kunna ha behov av honom här nu.
Nej.
Det är ingenting som där, Turkiet, finns det något där? Eller de målvaktsplatserna tagna inom lagen? Onana har väl gjort det okej i Trabzonspor ändå? Väl?
Det har han säkert. Jag har inte.
Han hade en väldigt bra debut, minns jag.
Ja. Jag vet inte. City tar in honom också. Bara för att peta Trafford till tredje målvakt. Det är svårt att säga. Men han måste ju spela fotboll någonstans. Inte minst med tanke på att han ju fortfarande tror jag har VM för ögonen.
Ja, det behöver han ju. Hem till Tyskland då. Mm. Tänker jag. Mm. Sen vart i Tyskland, det ska låta vara osagt.
På tal om målvakter så hade vi faktiskt ett annat rykte som jag hade tänkt att vi skulle ta upp idag. Det rör Chelseas Filip Jörgensen, som ju skrev ett 7-årskontrakt bara förra sommaren. Kan lämna redan nu i januari. Det har ju inte sett bra ut när han har stått i Chelsea-målet.
Nej, men det är också så här, framförallt så är ju Robert Sanchez första målvakt nu.
Ja.
Och då är det ju all anledning för Jörgensen att fundera på vad han ska göra istället. Och du har ju massa up-and-coming-målvakter du kan plocka in i Chelsea också. Du har ju hela Strasbourg-ligan, du har Djordjevic som var, eller Djordje Petrovic har du ju till exempel. Men jag tycker det är en väldigt kompetent, spännande målvakt. Och så vidare. Penders tillhör väl Chelsea också, till exempel. Så tillhör Lukas Bergström fortfarande Chelsea?
Det tror jag nog.
Han gör det fortfarande.
Eller om han lämnar det i somras i sådana fall.
Om han är loss, köpt bort Spanien. Ja, spelar ingen roll. Nej, jag förstår ju för Jörgensen vill lämna, och det borde väl finnas anhalter för honom i sånt fall. Sen är frågan vilken nivå det skulle vara, vilken klubb det skulle vara. Jag tänkte på någonting osökt när du nämnde Jörgensen och Chelsea där, som jag helt tappade nu. Jo, på tal om udda rykten, har ingenting med Chelsea och Jörgensen att göra. Men jag började osökt av någon anledning tänka på Everton. Har du sett vad Fichajes har kokat ihop?
Nej.
Nej, det kom nu att Everton har ju en målbild här nu. Mm. Att de ska slå sitt transferrekord.
Okej.
Okay. 62 miljoner euro är de redo att slänga upp. På. För Scott McTominay!
Ja, det är lycka till. Alltså Scott McTominay, kan vi säga någonting om det de sista matcherna här, alltså kanske framförallt Skottland, alltså deras match mot Danmark, ja. Är ju en modern klassiker redan, Vilken otrolig avslutning på den matchen. Alltså på alla sätt och vis. Det är klart det suger om man är dansk. Men jag menar, McTominay cykelspark, Tierneys liksom vänster curl på övertid och sådana där liksom helt sinnessjuka beslutet att skjuta därifrån när det är sekunder kvar, alltså, och ni har bollen.
Det mest otroliga i hela den sekvensen i slutminuterna är vilket otroligt lågt tempo allt går i. Alltså det går i slow motion för de är så trötta. Mm. Och sen drar han det här skottet och det är ju lite kul nu med playoff-lottningen också när danskarna får ju en bortamatch i finalen mot antingen Tjeckien eller Irland. Mm. Förstå efter att haft en smäll mot Skottland behöver åka till Dublin för att möta Troy Parrott i den form han är.
Ja, det var ju också en
det blir inget VM för Danmark då kan jag säga.
På tal om moderna klassiker, det var ju också en helt otrolig alltså vilka bilder från hans segermål där på slutet. Det var ju vilken hjälte alltså.
Ja, skojar inte. Och på Ungerns bekostnad då som missar det här mästerskapet, Szoboszlai och gänget.
Mm. Szoboszlai och Kerkes.
Liverpool-gänget.
Ja, precis. Fick en fråga på Messenger som jag inte hittar nu. Vad fan är frågan om?
Får du fråga på Messenger?
Ja. Den var i alla fall så här. Den handlade om Robin Röfs, Sunderlands målvakt. Vad sätter ni för prislapp på honom i sommar?
Inte så hög, för att målvakter brukar inte gå för så mycket.
Han är 22 år gammal. Han har ju varit en av ligans Premier Leagues bästa målvakter.
Jo, men han
är
målvakt.
Ju en fantastisk jävla karriär han har gjort där nu med Sunderland.
Vi hade en sommar som var en anomali när Kepa, Arrizabalaga och Alisson gick för en miljard styck. Mm. I övrigt så går ju aldrig målvakt för pengar. Nej. Som är någonting att liksom i det här sammanhanget prata om. Mm. Jag ska säga 30-40 miljoner för Röfs.
Tror du att tror de släpper honom för det, Sunderland? Det beror ju på hur det går. Nu går det ju jättebra för Sunderland såklart. Han har spelat 11 matcher eller något sånt där för klubben.
Men också den målvakter är så här, det finns ju så många egentligen i omlopp. Det är så sällan du känner att du måste gå ut och köpa en ny målvakt om du inte är i total kris. Mm. Det är väldigt sällan vi ser målvakter som är etablerade och gör det bra att byta klubb. Ja, man har liksom väldigt svårt att se målvakter försöka tvinga sig bort från klubbar där de redan är etablerade. Ja, Emi Martinez var väl typ något sånt, men titta hur det slutade. Mm. Han blev kvar. Det var inte Marco Bizot som står där någon mer, utan det är Emi Martinez som gör det. Mm. Så att det är ganska otacksamt läget att vara målvakt generellt om du ska jaga ny klubb och jaga steg uppåt i karriären, tror jag. Du måste ha rätt timing.
Men visst var ändå ett par somrar sedan där det var många som letade målvakter. Chelsea och United och Juventus skulle ha ny målvakt, och det var Barcelona jagade målvakt. Ja, men det var liksom...
Ja, men titta på, då är det i och för sig ungefär röfsprofilen de landar i. Mm. Barca plockar in Joan Garcia här nu. De valde ju först till en början att inte värva någon mål. De skulle köra på Iñaki Peña, insåg att det kanske inte håller och tog in Chesney som alternativ. Peña var först första målvakt, sen blev han försenad i en träning och sen blev det Chesney. Tänka sig hur det kan gå. Chelsea har ju bara försökt att plocka målvakt som är på ungefär samma diffusa nivå som liksom konkurrerar med varandra. United satt där med Onana och hade ju, där känns det som att de faktiskt gjorde en stjärnmålvaktsvärvning. Mm. Och den slog inte väl ut.
Nej.
Ja, det är City som plockar Donnarumma nu då, för att PSG plötsligt fick feeling och började titta på underliggande siffror och vill ha in Chevalier istället, vilket jag tycker fortfarande är väldigt underligt.
Ja, den är ju den är märklig faktiskt. Men där verkar det väl ha varit personligt också att de inte helt enkelt kom överens.
Ja, det fanns ju sådana.
Donnarumma är väl inte helt jättelätt att ha att göra med.
Inte jätte, va?
Inte jätte, nej.
Nej, så... Men det är ju väldigt sällan vi säger... Det är ju aldrig några rykte om att Courtois ska flytta från Real Madrid.
Nej.
Det är aldrig några rykten om att Alisson skulle vara på väg att dra någon annanstans, om det inte är så att han ska sadla om eller liksom bara tacka för sig och flytta till Saudiarabien.
Nej.
Det är aldrig några rykten kring, ja, samma sak med Ederson innan han faktiskt lämnade, sadlade ner och flyttade till Turkiet. Det är aldrig några rykten om att de här ska värvas dit eller hit på det sättet. Det är aldrig några rykten om Marc-André Ter Stegen fram tills han är persona non grata. Jan Oblak har hängt i Atletico så länge vi kan minnas, varit en av världens bästa målvakter under alla de här åren där, och han har inte riktigt större klubbar för det, och det är bara för att du har en plats.
Ja,
Nej, så att det är just att vara målvakt, det är inte det. Du måste ha rätt timing. De måste ha lite tur och timing för att nå de här största klubbarna. Du måste vara som Keylor Navas som gör sitt VM i Costa Rica just när Real Madrid söker en ny målvakt och kanske inte har all budget i världen att faktiskt värva en. Du måste ha rätt timing att, som Ter Stegen hade när han var ung och lovande i Gladbach och Barca, bestämde sig för att nu går vi för honom som komplement till Claudio Bravo. Så att de som jobbar som sportchefer och mot all förmodan lyssnar på den här podden då, får väl rätta mig om jag har fel när det gäller liksom scoutandet och värvandet och målvakter, men det är väldigt mycket mer för stunden värvande än vad det handlar om andra positioner. Mm. Behoven vid försvar, mittfält, anfall finns konstant. Målvaktsbehoven, om du väl har lyckats pricka rätt på den, då kommer det krävas väldigt mycket för att du ska vilja byta.
Mm. Hur gammal är Ter Stegen nu då? Jag tänker också på att ett sånt lag som Bayern München ska ju byta ut Manuel Neuer förr eller senare.
Men de kommer aldrig byta ut honom, jag är helt övertygad. Han kommer spela tills han känner för det.
Där har jag hela tiden känt att det är liksom att det sitter en Kobel i Dortmund och bara väntar på att samtalet
ska Kobel ska flytta till Bayern, menar du?
Ja.
Men de har ju redan värvat Urbig som ska vara någon sorts liksom upplärningsbackup där väl. För Urbig är ju ändå en ung målvakt som de vill forma nu.
Så kanske det, jag vet inte vad.
Det är några unga målvakter vi har sett genom åren som har försökt att axla den där Neuer-manteln utan framgång, kan vi säga.
Men Urbig är alltså lika,
han är 21.
Ja, 22 till och med. Han är lika 22. Gammal som Röfs. Till exempel.
Men han är ju värvad för att vara den. Mm. De har sin ersättare, tilltänkta ersättare redan på plats. Mm. Och det ska ju vara Urbig. Men han får väl vänta 5 år till tills Neuer.
Hur gammal är Neuer nu då? Han är 39 kanske?
Har han fylla 40? Nej, han har kanske inte gjort den, va? Jag såg att, vem var det? Var det Ulreich som skulle sluta nu? Eller har Ulreich redan slutat?
Han är 39, precis, ja. Fyller 40.
Sven Ulreich har ju annonserat att han ska sluta väl också, tror jag.
Ja, Sven Ulreich, det läste jag i samma veva. Hans kontrakt går ut i sommar och då känns väl som att han lägger handskarna på hyllan efter det, helt enkelt.
Han drabbades av en fruktansvärd tragedi i somras också, Sven Ulreich.
Ja, just det, ja. Precis. Nej, men det kan man tänka sig. Men Manuel Neuer fyller 40 i mars. Hur många år på toppen, även om man kan fortsätta spela, hur många år har man i Bayern München efter man har fyllt 40? Det kan inte vara mer än ett eller två.
Manuel Neuer har hur många år han vill.
Jo, men han har ju... Om Manuel Neuer själv får bestämma så kommer det spela.
Manuel Neuer har
EVM.
Samma makt över den där målvaktspositionen i Bayern München som Cristiano Ronaldo har över sin forwardsplats i portugiska landslaget. Ja, inte riktigt kanske.
Hur gammal var Oliver Kahn när han la handskarna på hyllan?
Hur gammal var Oliver Kahn när han la handskarna på hyllan var faktiskt en högst befogad fråga.
Han var 39.
Ja, du ser.
När han slutade, då hade han spelat 14 år i Bayern München. Ja, du ser. Mm. Där är Neuer nu. Jag säger det. Håll ögonen på Robin Röfs.
Ja, jag säger håll kollen på Urbig, för jag tycker han känns spännande på riktigt om vi nu ska handla på tyska målvakter.
Ja.
Röfs är i och för sig inte tysk, men ändå.
Han är holländare. Men sen tycker jag också att just Kobel i Dortmund är en fantastiskt duktig målvakt också. Han är ju heller inte tysk, han är schweizare.
Så är det. Han stod ju där mot Sverige. Släppte in ett skott från Benjamin Nygren.
Nej.
Gjorde han ju visst.
Jo, just det. Jag tänkte på
det. Det gjorde faktiskt ett mål i den matchen.
Gjorde faktiskt mål i den matchen. Det stämmer mycket bra.
Också jobbigaste, om jag bara får återkoppla till Sverige. Sverige möter alltid Slovenien utan en liksom utpräglad supermålvakt. Och
ja.
Lyckas ändå bara få 1-1.
Ja, ja.
Det var ingen Jan Oblak i mål där.
Nej, och ingen Benjamin Šeško på topp heller.
Nej, och Handanović har ju slutat sedan länge.
Ja.
Riktmärket som Interfansen kände att han var där i slutet av hans karriär, när mest bara stod och tittade på bollar som de gick in. Så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Hörrni, tusen tack till ni som har lyssnat. Det här var Sillpodden. Premier League-podden är tillbaka på måndag igen, för att nu vankas det liga-fotboll efter det här sista för året, landslagsuppehållet. Det ser jag fram emot och jag hoppas att ni hänger med då. Härifrån säger vi tack för oss.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.